mycket, försöka må så bra som möjligt. Och sen bara komma in i OS med positiva vibes över vad jag kan åstadkomma, och speciellt i stora mästerskap. Så det var egentligen bara att tänka positivt, och det har jag tackat väldigt många i min omgivning för.
Och det ledde till OS-silveret i Paris. Nu vet jag att ett OS-guld i Los Angeles 2028 står rätt högt på listan. Vad blir avgörande i tankebanan för att faktiskt kunna nå dit?
Varje gång man visar att man kan göra det och att man kan slå riktigt bra spelare är väldigt viktigt för självförtroendet till nästa mästerskap. Det har nästan blivit så nu att jag har gjort det så pass bra i många mästerskap som ung, att jag har fått liksom lite att spelare rädda när det är jämnt för mig i de här stora mästerskapen, och för att de vet att jag är bra där. Så jag har fått lite den auran där i de mästerskapen, vilket kan vara väldigt viktigt inför OS.
Säger Truls Mörgård, färsk VM-bronsmedaljör och som också nyligen släppt en bok om sina bordtennisframgångar. Vi som gjort P1-morgon denna lördag är producenten Marie Nilsson Boy, tekniker Ludvig Mats och reporter Matilda Kindström. Mikael Kulli heter jag. Nu blir det nyheter närmast.
Tre 15-åriga pojkar har anhållits misstänkta för ett mordförsök igår kväll i Lunds kommun. Den skadade personen vårdas på sjukhus, säger Evelina Olsson vid polisen i Region Syd.
Det är en pojke i övre tonåren och han vårdas fortsatt på sjukhus. Vi har ännu inte kunnat höra honom.
Polisen fick igår kväll vid 22-tiden larm om att en ung man knivskurits utomhus i Veberöd i Lunds kommun. Han kördes med ambulans till sjukhus för vård och har alltså ännu inte kunnat förhöras av polis, som inte kan uttala sig om hur pass allvarligt skadad mannen är.
Det är ingenting jag kan uttala mig om, hans skadeläge, utan händelsen är så pass allvarlig så att rubriceringen är försök till mord. Men sen exakt hur det ser ut skademässigt, det har jag ingen insyn i.
Under kvällen och natten grep polisen tre pojkar misstänkta för knivskärningen.
Tre stycken misstänkta pojkar i 15-årsåldern och de är numera anhållna.
Det är oklart hur de tre ställer sig till anklagelserna, och polisen utreder nu vad som tros ligga bakom händelsen, säger Evelina Olsson vid polisen.
Vad det som har hänt och varför, det hoppas vi kunna klargöra genom förhören.
Reporter Simon Andrén. USAs försvarsminister Pete Hegseth varnar i ett tal under morgonen för en möjlig kinesisk invasion av Taiwan. Kina har trappat upp sin militära verksamhet omkring Taiwan under de senaste åren och gör i princip dagligen militära flygningar som uppfattas som provokationer. Hegseth uppmanar samtidigt allierade länder i Asien att öka sina militära budgetar för att kunna stå upp mot Kina. I Frankrike åtalas ett tiotal personer för kidnappningar och försök till bortföranden av släktingar till kryptomiljardärer. Det gäller bland annat ett fall i mitten av maj då anhöriga till en vd för ett kryptoföretag attackerades av maskerade män mitt på dagen på en gata i Paris. De försökte sedan tvinga in en av de anhöriga i en skåpbil. Kidnappningsförsöket är ett av flera liknande under senare tid i Frankrike. I nordvästra USA varnar polisen folk att undvika ett område nära gränsen mot Kanada efter att 250 miljoner bin släppts lösa efter en lastbilsolycka. Lastbilen som välte fraktade 32 ton bikupor. Den lokala polisen och biodlare som hjälper till hoppas att bina letar sig tillbaka till sina drottningar och bikupor inom ett par dagar. Så vädret idag får Götaland och Svealand växlande molnighet varvat med en hel del sol. I södra Norrland halvklart till mulet och i norra delarna någon regnskur. I norra Norrland blir det regn följt av uppehåll och uppklarning. 15-20 grader i söder och 5-15 grader i norr. Ekot Carina Segura Morberg.
P1, Sveriges Radio.
Ja, det där trumslaget känner ju vi alla vänner av spanarna igen. Och om inte jag och vår AI-tjänst här på radion är helt ute och cyklar, är just detta slag hämtat från filmen Beetlejuice från 1988 och med musik av Danny Elfman. Betydligt mer relevant fakta är att vi denna vecka strax möter Niklas Kjellner, Jonathan Lindström och Katarina Barling.
Ungern anklagas för spioneri mot Ukraina.
A Hungarian spy ring has allegedly been busted according to Ukraine's security service. Both are charged with high treason.
Vad får NATO-landet Ungern att skicka spioner över gränsen mitt under pågående krig? Konflikt om det okända motivet bakom Orbans Ukraina-motstånd. När du vill i appen SR Play.
Och veckans konflikt med Fernando Arias kan vi också höra här i P1 denna lördag förmiddag 9:53. Nu är dags för Spanarna. En återutsändning från igår.
Kära, kära lyssnare, så hjärtans välkomna ni är till Studio 13 där vi sitter samlade och vi säger grattis till Vera och Veronica när vi snart lämnar den ovanligt svala månaden maj och kliver in i sommaren tillsammans med Katarina Balling, statsvetare, författare.
Ja.
Med mera. Jonathan Lindström.
Ja.
Ja, vetenskapsentusiast och författare.
Och arkeolog.
Och arkeolog, inte minst.
I första hand.
Ja. Men ni har ju så många titlar, vi kan inte älta dem varje gång. Och Niklas Källner,
ja,
journalist och smalltalker.
Ja, det är det jag är. Ja. Ja. Du, ser mig på en fest, står småpratandes.
Ja. Ganska långt in på småtimmarna också. Du gillar ju småprat, Niklas.
Ja, men, jag gillar. Jag har slagit ett slag för det där eftersom att det har varit så... Under många år, det är inte lika mycket längre, så var det lite sådär, man såg lite ner på det här med småpratandet. Mm. Och då ville jag lite uppvärdera det där, så jag skrev en bok för ett tag sedan.
Ja, och den har ju slagit igenom, får man säga. Och många har kanske fått lite lättare med småtag. Men jag tänker mig att värdet kan vara tjatigt, men det har ju pratats, ligger det kanske på topplistan nu att det har varit så en kylig? Den är ju inte så. Har ju inte varit så mycket kallare än vanligt. 1,6 grad, så ja. Jag läste. Mindre.
Känt, jag blåst det är mycket. Så mycket. Ja.
Men jag tror, alltså, någonting som har, liksom, kommit upp dit är ju vad dyrt det är nu för tiden. Det är någonting som många säger,
ja.
Tycker jag, när det gäller småpratet. Alltså från att du sa, ja, det är kallt.
Ja, man kan inte handla på
eller andra affärer.
Kaffet, 89 kronor.
Ja, precis.
Mm. Mm. Är det på topplistan?
Ja, det ligger nog väldigt högt upp skulle jag säga. Ja.
En annan snackis brukar det bli när bokmässan, som ju är i september, de flesta av er brukar vara där och sätter smyga runt i lokalerna i Göteborg. De släpper ju sitt tema då vid den här tiden och nu har det då kommit ut att det ska handla om kärlek i alla dess perspektiv, från skönlitteratur och poesi till filosofi och psykologi. Och romantikens ideal och så vidare, erotikens roll till komplexa frågor då. Mm. Sexuell identitet och annat. Det har ju du ägnat dig åt, Jonathan, en hel bok.
Ja, en bok. Praktiken vill jag inte prata om nu. men jag har skrivit en bok om stenåldersex och allt möjligt. Sexets historia i Norden under 14 000 år. Så att fråga på.
Du kan ju det här. Jag tänkte först fråga vad ni tycker om temat i vår tid. Att det är det här temat, kärlek.
Ja, men det ligger väl lite i tiden. Det här borde ju egentligen Jessica, som annars brukar vara här, prata. Och jag tror hon har varit inne på det här. Att det är väl en sån genre nu som har liksom börjat... Från att deckare har varit så dominerande i så många decennier.
Så kommer romance.
Romance nu. Ja.
Men då måste jag ändå fråga, därför att någonting som är vansinnigt tråkigt, det är kärleksscener på tv när de avbryter, när folk träffas eller i deckare eller någonting sånt där. Har det förändrats på något sätt?
Alltså nu förstår jag inte. När...
Akterna i sängen tänker
ja.
Du på?
Ja, nej, men alltså, folk träffas i en långfilm och så blir de ihop och så ska de ha nakenscener eller halvnakenscener.
Ja.
Och det är så tradigt och det...
Men Jonas, det är långt tråkigt.
Finns det någon de som blir roade av det, tänker jag mig?
Ja.
Okej.
Okay. Eller?
Jag tar tillbaka.
Hur var det för 2000 år sedan? Vad blir man road av då?
Ja, då så skulle jag väl säga så att det finns väldigt mycket nakenbilder från forntiden.
Ja.
Och det är gudar och gudinnor som framställs nakna med erigerad penis och med bröst och allt möjligt.
Mm.
Och grejen är att man ska inte tro att folk sprang omkring nakna i övrigt, utan det vi ser utav klädedräkten är att det var mycket kysk. Och sen finns det ett väldigt roligt exempel på hur man kunde trixa till det, och det är danska stenålderskvinnor som begravdes med skinnblusar, och på dem så hade de bärnstenspärle applikationer som återger bröstens rundning och bröstvårtorna.
Oh.
Så att man, de hade en sorts nakenkostymer. Men ni anar där att det fanns en prydhet redan då.
Jag förstår. Ja. Men du har ju studerat 4000 år. Nu kommer det här temat här på Göteborg, och romantik och kärlek och så vidare. Man ser ju liksom det fluktuerar. Nu är det ju unga har inte så mycket sex till exempel, medan äldre har mer sex.
Mm.
Ja. Har det gått liksom fram och tillbaka i historien, Jonathan?
Alltså, grejen är att jag tror det där har legat ganska stabilt. Man börjar i 14-15 års åldern att döma utav gravfynd. Alltså nu, det här kan låta lite krångligt. Jag kan inte gå in på
vad. Nej, du behöver inte gå så långt.
Men det handlar om olika åldersgrupper som man kan utläsa. Och sen var det ju inte så många som blev äldre. Så att,
nej, du kunde man inte studera det. Nej.
Nej, det fanns en naturlig avgång där då.
Okay.
Så att jag skulle vilja säga att det var väl Svensson 6 från början till slut. Okay. Inget märkvärdigt.
Men är vi nöjda med temat då för året?
Ja.
Ja, men det låter väl jättesnällt och fint.
Ja, och sen får jag bara säga en sak. Sex har aldrig varit så bra som det har varit de senaste 50 åren. Glöm alla idéer om romantiska bakgrunder och så, men det behöver vi inte gå
talar
in på.
Talar du om egen, alltså, eller?
Ja, i och för sig, rätt trevligt har jag haft ibland. Men framförallt då, historiskt, mänskligt, jämlikhet mellan könen, samtycke, allt sånt där.
Bra.
Ja.
Vi är på rätt väg.
Tack.
Och du får på den inslagna vägen fortsätta att promenera på den. Varsågod, Jonathan Lindström, för det är du som
ja, säger. Tack. Och då, till skillnad från Niklas som ägnar sig åt småprat, så brukar jag föreläsa. Och jag börjar nu.
Ja, varsågod. Ja.
Och då är det, och jag släpper manus med en gång här, därför att jag måste bara visa här. Jag har tagit med mig, jag håller på just nu.
Ja.
Och forskar på hällristningar från en väldigt unik hällristning, släbroristningen i Släbroparken i Nyköping.
Skicka hit den, ni ska ju envisas med att visa bilder i radio.
Ja, jo, men
det är ju ren fräckhet.
Ja, du får beskriva lyssnarna. Vad du ser där.
Ja, jag är ledsen kära lyssnare, men det är nästan omöjligt att förklara. Men det är alltså olika, ser ut som små amöbor utslängda på en karta med olika siffror och inringningar. Jag kan inte förklara bättre, Jonathan.
Nej, men jag tror du fångar det ganska bra. Det är ett pågående forskningsarbete helt enkelt. Mm. Och grejen är, och jag nöjer mig med det, och det här är en uppoffring från min sida. Jag säger så här, det jag kan visa är att man hade en mycket initierad kalender redan under stenåldern.
Så det på bilden var, amöborna var kalender?
Ja, det är kalender. Ja. Ja, just det här håriga kvalstret till exempel, det är alltså dagsträck. Och det ser precis ut som kalenderbräden från historisk tid då, som man hade för att hålla reda på tiden. Och jag hoppar fram lite grann. Och det viktiga då, det är att jag kan visa att den gamla fornnordiska vikingatida kalendern går tillbaka till bondestenåldern. Och det ni ser är alltså på det här pappret då, det är de viktigaste högtiderna.
Nu ser de inte det utan...
Nej, men det ni såg...
Ja.
Det ni har. Och det ni tänker er där hemma i stugorna.
Ja. Vi kan väl säga det att även om man har sett det här så...
Så är det obegripligt.
Ja,
alltså ni vill säkert att jag förlänger just det här pratet kring kalendern, men lyssnarna måste ändå få höra på de andra också. Men hur som helst, alltså vikingarna då, om vi hoppar fram till vikingatiden då, då hade man kalendern för att ringa in de viktigaste högtiderna. Då man träffades då, vikingarna träffades, de käkade lite gott i fullmånens sken och skar halsen av några trälar och stänkte ner gudastatyerna med deras blod. Alltså ett lyckat party på den tiden, det kallades för blot.
Ja, ja. Och det var det enda de skrev upp alltså.
Ja, alltså, och sen, de räknade dagarna däremellan. Därför att det viktiga var, och det här är också en väldigt viktig sak, och det är att man tror, det brukar påstås att bondesbönderna behövde en kalender för de skulle veta när de skulle plantera råg eller potatis, eller ja, kanske inte potatis.
Bondepraktikan.
Ja, lite bondepraktikan. Alltså att man behövde veta exakta till, men det gjorde de inte alls, därför att de kollade ju naturligtvis om det var tjäle i marken innan de planterade någonting. Och de väntade tills skörden hade torkat innan de skördade, eller och slotten och alltihopa såna här saker. Utan det som är det viktigt, och det här är superviktigt.
Det du har hittat på nu, eller inte hittat
det jag kommer på, det är det här med stenåldern. Men det har vi lämnat bakom oss nu. Mm. Vi måste bli lite modern, Kattis. Men...
In i vikingatiden.
Ja. Ja. Jo, det är att... Kalendern är en social konstruktion. Den finns för att man ska kunna samordna i samhället och träffas och kontrollera varandra. Och det som var absolut viktigast då för forntidens elit och egentligen än idag, det är att eliten, alltså makthavarna, de snodde kalendern och styrde upp den för att kunna styra alla andra. Mm. Det är jag som bestämmer när vi ska träffas och så vidare. Det här finns i miniatyr på arbetsplatser. Chefen sätter arbetstiderna. Mm. Och man har stämpelklocka och så vidare.
Ja, och idag med såna här elektroniska kalendrar som människor går in och styr och ställer i. Och man undrar, hur gick det här till?
Ja.
Men då var det ju, precis som du säger Katarina, det är ju ändå elektroniskt. Hur kunde man sprida detta ordet? Svårt.
Förlåt mig?
Jo, men då, om de bestämde nu över detta och så skulle alla rätta sig.
Ja, men det fanns en fördröjning. Man fick igång möten. Och så sa man på det här mötet som man hade att nästa gång vi har möte, det är då och då, vid den och den fullmånen. Mm. Så att man måste ha en framförhållning då. Mm. Men då vill jag bara ge några exempel på då hur det här har fungerat socialt. Och franska revolutionskalendern.
Ja.
Och nu får någon franskkunnig rätta mig här. Calendrier républicain français. Mm. Den skapades under franska revolutionen faktiskt. Och användes 1793 till 1805. Hade en liten återkomst vid Pariskommunen 1871 när det var bråk i Paris.
Väldigt vackra månadsnamn.
Ja, och att du säger det. Kan du någon utan till?
Brumaire, Floreal.
Ja, det är där Floreal, blomstermånaden.
Det,
ja, det är fullständigt underbart. Så att, men den dog ju ut då, därför att de fick ju inte riktigt som de ville, de här som giljotinerade folk och hade sig. Sen så finns det en som jag tycker är ett väldigt otäckt men intressant exempel, och det är en kalenderfantast, Turkmenistans diktator Saparmurat Nitsjasov, tror jag man uttalar namnet. Mm. Han dog 2006, och Turkmenistans befolkning är oerhört förtryckt och är fattig, men Saparmurat, han la ändå enorma summor på att resa statyer av sig själv, i vissa fall i guld. Oj. Och han, ja, och sen plågade han befolkningen då med fängsling och tortyr och grejer och sådana saker. Men vad han också gjorde var att han döpte om månadsnamnen. Alltså månaderna fick nya namn, och april heter Gurban Sultan. Mm-hmm. Och det är namnet på hans mamma.
Jaha.
Det är bra propaganda.
Ja. Och det var till och med så att han verkar ha tyckt om sin mamma. Han döpte om bröd. Man fick inte säga bröd, utan man skulle säga Gurban Sultan om bröd också.
Och vad skulle han vinna på det här, kan man fråga sig?
Han gjorde ett litet avsteg. Han liksom genomsyrade samhället. Det var ju en personkult och så vidare. Alltså Nordkorea slängde i väggen. Mm. Så att, och sen efterträddes han av en ganska otäckt diktator, den efterträdaren också. Och han har backat lite grann på månadsnamnen där då. Mm. Och sen så har vi en liten bubblare då, som är tredje exempel. Jag har ju tagit franska revolutionen, Turkmenistan, och nu kommer tredje exemplet. Ja. Och det är någon som är lite på gång, tror jag, nämligen en kille som heter Donald Trump. Mm. Ni har hört talas om honom. Han vill satsa hundratals miljoner kronor på ett påkostat kalas den 14 juni, en stor militärparad. Som är då samtidigt då, alltså det är visserligen amerikanska arméns 250-årsdag, men som av en tillfällighet så råkade det vara Donald Trumps födelsedag dessutom.
Mm-hmm.
Och lyssna nu vad han har sagt. Donald menar själv att det inte nödvändigtvis handlar om min födelsedag.
Nej.
Och det tycker jag det känns lite sådär som avståndstagande. Och han lägger till då, vi har de största vapnen i världen, det ska vi fira. Så att ni kan förvänta er då en utveckling. Och ja, jag är faktiskt framme vid min spaning.
Jag kommer den. Ja. Vad händer framöver?
Jo, och då ska jag be att få nämna ett mindre känt arbete av Marcel Proust på spaning efter den tid som fångats in.
Mm-hmm.
Det här är en liten vits som kanske inte håller riktigt i direktsändning. Men därför att det handlar inte om tid som är på flyg, utan just det här hur den fångas in då. Mm. Det finns en enkel poäng när det gäller Donald Trump. Han kommer döpa om månaderna helt och hållet, och jag tippar att januari blir Marianneari efter hans mamma Marianne. Februari blir Freduari efter pappa Fred och så vidare.
Ja.
Och det här tror jag sker under en övergångsperiod, och sen kommer alla månader heta Donald i det fallet.
Resten?
Ja.
Men avslutningsvis då, så kan man konstatera att försäljningen av pappersalmanackor har i Sverige har störtdykt.
Ja.
Och skälet är de här smartphones då, där man kan ladda ner sin kalender. Och alltså det handlar om miljoner exemplar av pappersalmanackor som har försvunnit.
Mm. Ja.
Och jag kör ju fortfarande med pappersalmanackorna.
Mm. Och jag kommer börja med det.
Ja, bra.
Därför att idag så upptäckte jag att hela min kalender är borta, ja, i telefonen.
Från telefonen.
Ja, och jag har ringt och de har försökt att göra med iCloud och allting. Oh, det är helt borta.
Åh, oh, nej.
Ja. Så jag måste ringa till olika kunder och arbetsgivare och kolla, ska jag jobba åt er i höst? Alltså, så där är jag. Så jag kommer börja använda papper.
Men du är ett underbart eller ett otäckt exempel på precis det som jag vill varna för och som väntar här nu. Ja. Nämligen det här att det handlar inte bara om att det blir tekniskt fel och att hela ens framtid raderas på det där sättet. Utan vad jag förespår då, det är att dels så kan ju då en blivande diktator i Sverige, nu vet jag inte om det är på gång, gå in och styra upp kalendern och alltså via nätet då. Ni kan det där säkert bättre. Jag är boomer så att jag kan liksom inte detaljerna.
Ja, men man kan liksom dela kalender och sånt.
Ja, det går att kontrollera folk på ett sätt då. Men sen tror jag också att det finns den här egoismen. Att man kan ladda ner personliga kalenderappar i framtiden där man själv kan ställa in årslängd och egna månadsnamn och så vidare. Man kan korta ner året så att julafton inträffar med bara en månads mellanrum.
Mm.
Man kan upprepa sin födelsedag varje dag. Ungefär som Hedgehog Day, ni vet. Mm. Arbetsnarkomaner kan börja nynna måndag hela veckan och bara fortsätta arbeta in i väggen. Och arbetsskygga kan fylla året med semestermånaden juli. Samhället och demokratin kollapsar, men alla får sin egen tid.
Tack! Spanarna, och vi har just hört Jonathan Lindström prata om framtidens kalendrar som vi kommer råda över själva, som det verkar. Vi kommer ta efter olika tyranner av olika slag som har fixat sina egna månader, döpt efter sina mammor och annat.
Ja,
och
var du än sin egen tyrann?
Ja, så småningom. Och ja, det är spännande, och så har du också slagit ett slag för papperskalendern igen. Ska den in i våra hem, och nu lämnar jag mig med varm hand över ordet till Katarina.
Tack så mycket, tack. Brukar ni titta på programmet Trädgårdstider i Sveriges Television?
Ibland?
Nej, det gör jag inte.
Känner ni till
jag
det här?
Jag lägger mig mellan nej och ibland.
Mm. Då ska vi se om det klarnar vad det är, Niklas, så får du komma.
Ja, jag har läst om att de ska lägga ner det.
Ja, det är just det. För nu i veckan så meddelades just detta. Ja. Det ska läggas ner. Och, så nu inser jag att nu måste jag verkligen börja titta på det här. Byta från Bertil Svensson, Mitt hem och min trädgård, som jag brukar titta på SVT Play. Tyvärr finns det bara två avsnitt där.
Jag tänkte väl, det var länge sedan.
Ja, det är två avsnitt på SVT Play, men man kan se dem ganska många gånger. Ja, de är lika bra varje gång.
Var
men...
det han som pratade, han pratade så här?
Ja, Bertil som pratade så här.
Åh, vad vackert det är med skånska.
Ja, nej, men han gjorde det bra.
Kattis,
men det är ju många år gammalt det med Bertil.
Ja, det beror på hur man räknar, men i min ålder så, ja, det känns ändå nytt på något vis.
Ja,
men det, så det blir mycket det framöver här nu då. För SVTs programbeställare Anton Glanzelius, han kommenterade nedläggningen så här, och det här blir intressant nu. Jag vet att programmet är älskat, jag vet att det är respekterat, och jag tycker själv att det är ett fantastiskt program. Och så säger han vidare att Trädgårdstider är ett brett program som når de flesta målgrupper. Och det här låter ju som rena drömprogrammet, och då undrar man, varför ska det läggas ner? Mm. Jo, säger Glanzelius, det ska läggas ner för att ge utrymme åt nya satsningar på livsstilsgenren, inte minst på SVT Play. Utbudet för trädgårdsintresserade kommer alltså inte att krympa, lovar han.
Mm.
Vi behöver pausa befintliga titlar för att ha råd att göra nya titlar. Så det hamnar lite grann i träda för att det ska, nya ska kunna växa upp. Och vi ser att det finns ett stort och växande intresse för trädgård som vi än så länge inte riktigt fått med oss i tv-rutan. Så nu måste vi se vilken form som är bästa sättet för att göra trädgård för framtiden.
Var inte det där lite konstigt?
Ja, men tack för att du säger det. För min tolkning då, summa summarum, det är då att intresset för trädgård är så stort att SVT måste lägga ner ett trädgårdsprogram för att få plats med mer trädgårdsprogram. Någon logik finns det i detta, men man blir lite fundersam ändå. Det är någon form av paradox, eller om man vill tala gammelsvenska, peak trädgård. Trädgårdsintresset verkar enormt just nu. Och bara de senaste dagarna så handlade såväl Kulturradion som Filosofiska rummet om trädgården. Mm. Senaste tiden har jag dessutom stött på tre personer och hört om tre personer som sadlar om för att bli trädgårdsmästare eller motsvarande. Mm. Jag är lite osäker på titlarna här, vad de heter. Och en av de mer namnkunniga, det är tv-personligheten och kokboksförfattaren Lotta Lundgren. Mm. Visste ni det? Hon utbildar sig till biodynamisk trädgårdsmästare.
Nej, det visste jag inte.
Men det ligger någonting i det. Och jag tänkte på det när Kattis frågade mig i början så här, vad man kallpratar idag.
Ja.
Och trädgård har ju kommit upp väldigt mycket. Alltså man ska prata om lupin. Alltså man får livrädda för lupiner och invasiva arter.
Så här. Men de är ju så vackra.
Parkslide.
Ja, och parkslide.
Parkslide,
ja, men,
är värst.
Vem är du parkslide?
Det är ju demon. Mina...
Nej, alltså då, är man ju, då vill man ju fly.
Det är som science fiction från 50-talet.
Ja. Ja. Kirskål och jättelokan ska in där.
Ja, jättebjörnlokan.
Ja. Jättebjörnlokan.
Ja, nej, men det är precis så.
Leker man inte med?
Ja, nej, man gör ju inte det. Och dessutom så håller Lotta Lundgren tillsammans med Tove Nilsson en alldeles underbar podd som handlar om trädgård. Den har det ansvarspåläggande namnet Jordkommissionen. Mm. Och där gräver man verkligen djupt. Till exempel så finns det 2 timslånga avsnitt om persika, en dryg timme om pepparrot, hela grönsakslandet.
Och flera poddar finns det ju om
trädgård. Och det finns flera poddar. Det finns många poddar. Jag lyssnar på väldigt många poddar.
Nej, men just om trädgård, ja.
Om trädgård, ja. Och samtiden vore ju inte samtiden om det inte fanns också 2 rejäla avsnitt om beredskapsodling. För möjligen finns det något av detta i det här enorma intresset då. Och nu hoppas vi bara då att odlingsintresset inte ska bli så stort att alla dessa trädgårdspoddar inte får plats i poddrymden längre. Men jag tror ju då att det här trädgårdsintresset speglar någonting större. För vad är trädgården om inte natur betraktad genom kultur? I trädgården så försöker vi skapa ett stycke natur i våra liv samtidigt som trädgården är fullkomligt genomsyrad av kultur, det vill säga motsatsen till natur. Och en stark trend inom trädgård är dessutom att få bort det här kulturelementet. Trädgården ska numera vara, om inte naturlig, så naturlik.
Mm.
Mm. Bort med artificiella gräsmattor, in med humlor, äng, mossa och prärie.
Lite vildvuxet och fint.
Ja. Lite
vildvuxet. Det låter som jag tänker på barockträdgården som övergår i Engelska parken.
Ja, i Uppsala ska vi nämna Engelska parken som är en sån här engelsk trädgårdstyp. Ja. Ja. Som
lite naturligare, alltså den känns naturligare.
Ja, den är ju verkligen onaturlig den också. Men den är naturlik, inte naturlig. Precis så. Gräset ska numera vara högt och svajande och inte så här kortklippt. Men trädgården förblir artificiell. Den är ändå ett sätt att betrakta naturen via kulturen. Och det är mycket sånt just nu. Pikträdgård, det är mitt första exempel. Mitt andra exempel, det är en av årets mest hyllade fackböcker. Fredrik Sjöbergs biografi över Bruno Liljefors. Har ni läst den?
Nej.
Och det finns många hyllade fackböcker ska jag säga också. Men den här är underbar. Och det här är ju då Bruno Liljefors. Det är ju naturmålaren som på allvar släppte in naturens rapphöns och rävungar i borgerlighetens onaturliga salonger. Och Sjöberg, han beskriver att ett skäl till att Liljefors var så enastående skicklig i att fånga djurnaturens karaktär, det var att han höll en massa djur i bur hemma hos sig.
Och studerade dem.
Och studerade dem. Hade en del problem i äktenskapen och sådär. Och så kan jag lägga till. Samman med detta. Och här har vi alltså att göra med natur som går via ateljékultur in i salongskultur och nu återupptäckt lite grann. För Bruno Liljefors var ju lite sådär bortglömd och lite sedd över axeln så. Men nu så hyllas han då via Fredrik Sjöberg på kultursidorna. Och boken är verkligen en sann kulturgärning. Så tack Sjöberg. Mm. Det är en fantastisk bok. Och på omslaget, där finns det inte en bild av en duvhök eller en älgtjur, utan en bild av Liljefors själv. Brun och egen hög person, människan, denna märkliga blandning av natur och kultur. Och apropå älgar, den stora älvandringen.
Mm.
Ja, den är ju nästan en följetong här i Spanarna. Den är underbar och den är en ständigt återkommande favorit. Och mitt tredje exempel, det är det att det här kulturella nyckelhålet ut i naturen som den stora älvandringen är, det är nu också föremål för forskning, antropologisk kulturforskning förstås. Det är ett forskarlag från Stockholms och Linköpings universitet som nyligen startat projektet Digi Wild eller något sånt. Hur det nu talas. Där undersöker de hur medborgare, obs, inte människor i största allmänhet sådär, utan medborgare knyter relationer till vilda djur digitalt. Och projektet studerar dels den stora älgvandringen, dels Svenska Jägareförbundets digitala plattform Viltbild, där jägare kan posta om vilt i form av spår, observationer, avskjutning och egna kamerabilder.
Och vad är det de studerar då med?
Ja, det, du menar de här forskarna?
Ja.
Ja, eller jägarna. Forskarna, de studerar hur människor möter naturen i det digitala på olika sätt.
Ja.
Och hur älgarna till exempel har gjort en digital resa från naturen via tv-apparaterna in i Facebookgrupper och liknande. Mm. Och spanarna kanske skulle kunna komma med i digital form också. Det är tips bara.
Får jag bara flika in jättekort?
Varsågod.
Det finns en arkeolog som heter Helena Günther som har skrivit en fantastisk avhandling om hällmålningar i Nordskandinavien.
Ja.
Och de ritar älgar och renar och älgar och kalvar. Och det är så... Alltså, de där i Linköping måste ta till sig den. Därför att, alltså, relationen till djuren där kommer fram. Och
för att få en referenspunkt i historien som inte är digital.
Och det visar just relationen människa-djur. Alltså, ja, jag bara måste nämna det.
Ja, ett tips från spanarna.
Yes.
Ja. Framtiden kanske ni undrar.
Ja, gärna.
Ja. Då kan jag bara säga det att vi är i framtiden. Det här är ju framtiden som vi befinner oss i nu. Och Jonathans område, i mycket länge har människan försökt att tukta naturen på olika sätt. Och helt fullt så kommer vi aldrig kunna göra det. Naturen är alltid starkare än människan. I synnerhet som människan trots allt är en del av naturen. Och apropå lupiner och parkslide, en sällsynt invasiv art är människan. Och möjligen kan man se det här vi håller på med nu som någon form av kapitulation. Naturen är helt enkelt enklare att ta in delar av genom ett nyckelhål, oavsett om det sen är i form av en naturlik trädgård i prärieform eller ett tv-program som aldrig verkar ta slut. Från mitt i naturen till mitt i kulturen. Tack!
Mycket bra spaning.
Ja, du fick ju ros här i direktsändning. Mycket bra spaning hörde vi.
Ja, jag råkade försäga mig. Ja.
Det var fint. Och det ska du ha, just en ros från naturen. Uppfattade som att du säger att det kulturella nyckelhålet mot naturen blir allt större.
Ja,
och
mer mångformat så. Och får större, hur ska jag säga, större möjligheter att nå ut långt också.
Just det.
Genom det här märkliga.
Och det digitala och konstigt. Spännande värde. Mm. Niklas, vad har du att komma med idag, tycker du?
Vad jag kommer med?
Ja.
Jag kommer med
ett spända på.
Jag kommer med ett lyssnarbrev.
Ja.
Ja, för jag tänkte inleda min spaning med att läsa upp det här som jag skrev till mig. Så här står det. Hej Niklas, eftersom att du är spanare undrar jag om du skulle kunna göra en spaning på vad leenden betyder idag. Jag skräms till exempel av mannen i Trivago-reklamen vars onaturligt breda leende är typiskt för den nya tidens påkostade garnityr. Folk vill väl visa upp sin dyra tandblekning kanske. Hans leende är omöjligt att tyda. Glädje, hån, självgodhet eller hot. Paradoxalt nog finns en annan trend som handlar om att inte le alls. Främst bland unga komiker som Kristoffer Nyqvist och cyklopernas lands Moa Wallin. Ha en fin helg, Miriam.
Åh, vad spännande. Tog du detta till dig?
Då tog jag det till mig. Ja, för jag tänkte faktiskt gå henne till mötes. Kanske också för att jag tyckte att hon hade träffat något som jag lite har funderat på. Mm. För så där är det att ja, det väcktes någonting till liv hos mig själv.
Mm. Vad vore vi utan våra lyssnare, vill jag tillägga.
Ja, verkligen.
Och det känns lite som det hon är inne på, att man har gått från det här med säg det med ett leende till sälj det med ett leende. Mm. Och jag tror att det här överdrivna leendet, varför det känns så aktuellt idag, tror jag är att det finns en större medvetenhet hos oss alla idag kring våra leenden. Ta bara en sån sak som att det finns en hel generation nu som har växt upp med kameran riktad mot sig hela tiden, bokstavligen. Alltså de vet exakt hur man använder ansiktets 43 muskler till perfektion. Och det gäller inte bara dem, för det har också sippat in till äldre generationer som genom användandet av Zoom och Teams. Jag läser någonstans att tandläkare vittnar nu om ett större intresse för tandblekning och osynliga tandställningar efter pandemin.
Osynliga tandställningar?
Ja, tydligen så att man inte ska se då.
Jag liksom tror att man sätter det innanför.
Ja. Fiffigt. Mm.
Och det är väl lite där, vi har nu sett oss på oss själva utifrån så mycket, så nu blir ju det här ständigt leende, alltså man är ständigt på. Och det är klart, det finns ju forskning som visar att personer som ler på foton ses som mer attraktiva, uppriktiga och sociala. Så det är självklart att det är etablerat. Men det har blivit så etablerat och så inlärt hos oss att det nästan kommer reflexmässigt. Att det till och med används i fel sammanhang. Som i fallet Lily Stewart, en 20-årig student från Georgia i USA som nyligen åkte fast för fortkörning. Och hennes fortkörning blev ju viral, och inte på grund av att hon åkte fast eller att hon fick betala böter, utan det var snarare bilden på henne.
Som är det hon som är som skrattar just, eller
ja,
ler?
Ja, hon ler
hånfullt nästan.
Ja, alltså,
eller, hon är bara glad.
Hon
ja.
Är väldigt glad. Mm. Alltså, det var ju sånt här, i USA så är ju det som kallas för mugshot, alltså polisfotorna. För det stod ju mer ut som ett castingfoto än ett polisfoto. Och hon låg där glatt mot kameran som att hon hade blivit fotograferad på röda mattan. Och det skulle funka utmärkt på en LinkedIn-profil. Alltså så här med texten, jag är stresstålig, lösningsorienterad, öppen för nya utmaningar. Så brett log Lily.
Men det väckte också väldigt många frågor, det leendet.
Ja, det gjorde det. Det var ju många som tyckte att hon framstod lite som kaxig. Här har jag åkt fast.
Ja, du tyckte brett att hon låg.
Ja. Ja, eller... Precis, idioter.
Ja. Idiot.
Och hon försvarar sig själv och säger att det var bara ett uttryck för nervositet. Men jag tror mer att det var rent reflexmässigt, att det satt i ryggmärgen. Mm. Ja, det är någon som
en
tar
kamera.
En kamera, exakt. En kamera, och där åker du.
Inte narkotika då? Det...
Nej, det var ingen narkotika.
Nej.
Utan det var bara att hon hade åkt för fort, helt enkelt. Och samtidigt då, som Miriam är inne på i brevet, så är det ju också då inne att vägra le, och någon slags ny sorts integritet, tror jag. Alltså där det neutrala ansiktet blir då kanske snarare en tyst protest mot leendets inflation. Och det här är ju det jag tycker är intressant, att vi befinner oss i två lägen just nu.
Intressant. Jag håller med. Jag måste bara flika. Det blir jag stressad av.
Leende.
Ja, det kanske är min generation, men när någon ändå säger någonting där man tänker att nu borde det vara ett leende, så är det inget leende.
Nej, just det
blir ju
osäker. Jag har rakt motsatt. Jag uppfattar människor som är buttra som ärliga. Alltså, de gör ett gott intryck på det sättet, att de larvar sig inte.
Jag pratar nog inte om att man är butter, utan att man tänker att just här, plats för ett leende, ja. Och så kommer det inget leende.
Ja.
Stenansikten.
Ja. Och jag kommer komma in på det här, alltså, just vad leenden har för funktion. För i och med att vi är i de här två lägrena, alltså antingen le eller avsaknaden av leendet, liksom. Men i själva verket så använder vi ju våra leenden mycket som ett socialt språk. Det kan signalera så otroligt mycket mer än att man bara är glad eller att man är arg. Liksom så. Och vi använder ju inte minst rent kommunikativt. Jag hörde ett reportage som jag tror var Kropp och själ under pandemin, då de har intervjuat vakterna på Louvren. Och då de hade masker på sig. Och de insåg att de fick prata så mycket mer än när de inte hade masker. Alltså att mimiken berättar så väldigt mycket. Med det där. Det var som att de ett sätt att kommunicera.
Ja. Hade du ju också så. Att man inte får visa leende.
Och det är ju lätt att tro då att frånvaro med mimik skapar en kylig distans medan ett jätteleende får alla att må bra. För precis som Miriam skrev där i början så är det ju svårt att tyda. Hon tycker att det är rent obehagligt med det här leendet. Och det gjordes en undersökning i USA för många år sedan vad folk tyckte var obehagligt eller creepy. Jag tänkte läsa upp den, det var en kort lista då. På tredje plats kom sexbutiksägare. På plats två kom taxidermister, alltså folk som stoppar upp djur. Alltså, så här, det tyckte man var creepy. Och på första plats, vad tror ni kom där? Clownen.
Ja,
såklart.
Den är otäck.
Dels för att de agerar oförutsägbart, men också för att de är svåra att tyda bakom allt kladd. För vi vill ju att de ska läsa av varandras leenden. Och jag tänkte också på, jag vet att journalisten Anneli Jordahl skrev för några år sedan, hon myntade begreppet Brommaleendet. Det var en benämning på liksom framgångsrika kvinnor som kommer från välbärgade områden som ofta blir liksom fotade i sådana här söndagsbelager och sånt där. Ja.
Bra ord, Brommaleendet.
Ja. Och hon beskrev det som ett högintensivt grin som gränsar till vansinne. Och jag har en annan benämning själv, för att jag mötte en man en gång som han log mot mig hela tiden, och så jag blev så pass osäker så jag sa, har inte vi träffats förut? Och han bara säger, gå fram och, så här, och ler sitt bredaste leende. Nej, det har vi inte.
Det är ju hotfullt.
Ja, och det är ju lite så här, jag ska döda det leendet, som jag kallar det för.
Men det är
lite
som Jan Stenmark-bilder. Ja. Då kan det stå någon som ler mycket. Och då vet man nästan säkert att här är det inte som det ska.
Det är en psykopat.
Och nu tänker jag gå lite tillbaka i historien, Jonathan. Alltså, fast det är bara till 1800-talet. För en av,
det har forskat så mycket.
Ja, det är ju ingenting. Det är ju väldigt, det är nutid nästan. För där var det en pionjär som heter Julien Duchenne. Och han forskade då väldigt kring olika typer av leenden och ansiktsuttryck med hjälp av dåtidens moderna tekniker. Han var ju bland annat använde fotografi och elektricitet.
Ja, det är han.
Ja, han använde sig av elektroder på ansiktets muskler då. Men eftersom att de var så smärtsamma, de här testerna, så fick han från början utföra sina tester på revolutionärs avhuggna huvuden. Men så av en ren slump så träffade han en dag på ett sjukhus i Paris en man som saknade känsel i ansiktet. Och där så upptäckte han då det naturliga, det äkta leendet. För när han tyckte, den här personen, försökspersonen, tyckte att något var genuint roligt, så såg han att det blev några skrattrynkor precis vid ögonen. Och jag tror ju nu att det här naturliga leendet verkar vara på uppgång. För jag läste nu nyligen en intervju med en tandläkare i Vogue Business som hade noterat en förskjutning från de här skalfasaderna som många använder i tänderna i Hollywood. Och menar att nu så börjar det komma teknik som gör att det är möjligt att få mer naturligt snygga, bra tänder. Så vi börjar röra oss bort från Hollywood-leendets glans. Och då apropå Hollywood-leenden, har ni sett White Lotus?
Mm.
Ja. Du har sett det? Ja. Där finns en
serie som går nu på...
Ja, jag tror jag spanade om den för några veckor sedan. Kattis, vad kan man berätta om det? Det är olika människor som träffas på liksom en lyxresort, kan man säga. Ja. Men jag ska inte prata om handlingen där, men det är en skådespelare där som har fått väldigt mycket uppmärksamhet, och i synnerhet nu i vår. Och det är den brittiska skådespelaren Amy Lou Woods. Och hennes tänder har varit i fokus.
De sitter ju långt isär. Väldigt speciella tänder. Eller man ser det i alla fall väldigt sällan på film, kan
roll?
Man säga.
Hon har en av huvudrollerna.
Men är hon dotter, mamma?
Älskarinna?
Det var bråk. Hon blev ju utsatt för trakasserier i medialt.
Ja, det har hon blivit. Men hon har också blivit väldigt hyllad för de här tänderna. För att hon hade berättat själv för några år sedan, så var det helt uteslutet för henne att spela amerikan i en film. Så här, för att, som hon sa själv, så här, inga amerikaner har mina tänder. För då måste jag helt enkelt fixa dem. Men nu så har ju då vinden vänt. Vanity Fair har kallat hennes tänder inspirerande. Och New York Times publicerar en artikel som lovordar hennes naturliga leende. Mm. Och tidningen Telegraph, det är väl en brittisk tidning, publicerar en artikel med rubriken om hur skeva brittiska tänder blev Hollywoods nya statussymbol.
Mm.
Så det finns uppenbarligen ett stort intresse för det här genuina leendet. Jag vet bland annat att det finns någon sån här TikTok-trend nu som är svang för tillfället, som heter I like your smile-trenden. Och den har inte det här att det behöver vara de här fastfrusna, högintensiva grinen. Det snurrar ett klipp från den sydkoreanska Netflix-serien When Life Gives You Tangerines, som är en kärlekshistoria mellan en flicka och en pojke på ön Jeju. Och i en scen så ska det snart gifta paret ha en liten interaktion i ett ögonblick före ceremonin, och där brudgummen uttrycker sin beundran när han ser sin brud för första gången i hennes bröllopsklänning, och så ger han en sån här kort liten blinkning och ett leende, och han svarar med ett litet lätt skratt så där. Och det där har nu blivit viralt, och det där vill ju då folk återupprepa hela tiden. Ska jag ta lite framtiden?
Ja, hemskt gärna.
Ja, jag tror att jag vänder mig till min brevskrivare där igen då, och jag tror att Miriam behöver inte skrämmas i framtiden över alla dessa onaturliga breda leenden. Nej, det naturliga leendet blir den nya estetiken. Fler kommer att börja operera tillbaka sina gamla Hollywood-fasader. En ny trend växer fram: imperfection surgery. Man kan välja mellan olika stilar: brittisk snedbett, fransk glugg eller det svenska lagomleendet, som inte riktigt når hela vägen upp till ögonen men signalerar att man inte är farlig. Leendet blir som handstilen, något du lägger manken till att vårda. För vi är alla på jakt efter det där äkta du känner leendet. För vem vill inte höra att man log och man menade det?
Åh, vad fint.
Ja, vad fint.
Mycket bra spaning.
Ja. Tack, Jonathan.
Vi är så bra spaningar för dina recensioner idag, Jonathan. Men jag tycker att vi krokar an kring det genuina. Ja. Tillbaka till naturen. Naturen in på knuten. Kulturens nyckelhål mot naturen. Och sen så, Dina, jag tyckte det var spännande det här med möten i fullmånen.
Ja, jag vet inte om du hakade på den.
Ja, men jag tycker att vi verkar gå tillbaka till att nu bestämmer vi själva när vi har möte i fullmåne i våra kalendrar.
Vi kan väl ta ett möte nästa fullmåne om vi ska göra med spanarna.
Gärna utan människoffer. Jag är lite blödig.
Inga blot. Nej. Inga blot. Men med ett brett och vackert leende. Med lite sneda tänder.
Ja, gärna det.
En liten glipa. Mm. Spännande. Tack för idag, kära ni. Tack också till alla lyssnare. Och idag har vi hört Jonathan Lindström och Katarina Balling och Niklas Källner. Och själv så heter jag Kattis Ahlström.
Mycket bra programledarskap.
Jag tänkte, jag kommer inte säga det.
Tack, Kattis.
Du sa han det. Rosenkavaljeren Jonathan är den som avslutar. Och vi går väl in i denna helg, eller om det inte är redan helg om du lyssnar på en lördag, tillsammans med Syster Yster med gitarristen Erik Söderlind, och så säger vi trevlig helg. Hej med er.
Hej, hej.
Hej då.
Musikredaktör för Spanarna är Berit Nygren. Och det här var en återutsändning från fredag eftermiddag. Väckte detta program din aptit på fler spaningar? Finns över 500 avsnitt i appen Sveriges Radio Play. Sök på Spanarna. Den har ett läte som får mig att tänka på en gammal science fiction-rulle från tidigt 50-tal. När ett mystiskt UFO närmar sig jorden. Men det ska inte handla om flygande tefat utan enkelbeckasinen om några minuter i Bannereds bevingade vänner. Och apropå fåglar.
Under fågelsångsnatten hörde vi vacker sång. Men också rätt så knasiga ljud. Och så en fågel som var alldeles särskilt efterlängtad.
Det låter ju verkligen som en kärsångare här nu som sjunger.
Kul grej!
Det är helt galet!
Ja.
Och är du nu 100% säker?
Ja.
Eller? Oh, 100%! Mm. Ja, det kan ju inte bli bättre.
Nej.
Hör hela fågelsångsnatten när och hur många gånger du vill i appen Sveriges Radio Play.
Och nu, denna lördag förmiddag, då klockan strax är 9:50, ska det handla om en fågel som ägnar kvällar och nätter åt halsbrytande störtdykningar över våra våtmarker. Följ med författaren Thomas Bannered och producent Emmy Bergqvist för att lyssna närmare på enkelbeckasinen. I programmet hör vi Reine Brynolfsson också läsa nyskrivna fågeltexter av just Thomas Bannerhed.
Kvällen börjar bli sen här och jag höll på att säga att endast rördrommen är vaken. Riktigt så är det inte, för att vid den här slättsjön så är det ganska fullt av liv. Men rördrommen har intagit solistrollen. Och vi har den så nära ut i Vasshavet här så att man hör inandningarna. Tutar och bölar på sitt oefterhärmliga sätt ute i vassen. Himlen går i aprikos och borta vid horisonten så har vi några molnränder i duvblått. Och den alldeles vindstilla, vacker försommarkväll. Och vi står och väntar lite på enkelbeckasinen här. Därför att den hörde vi surra en bit bort. Och enkelbeckasinen är ju en sån där fågel som man oftare hör än ser. Och när man väl hör den så är det ett läte som är ungefär lika gåtfullt som rördrommens. Den flörtar med honorna genom att först ta höjd och sen störta ner från himlen med stjärtpennorna utspända. Så att det börjar darra något alldeles väldigt om dem. Det är ett vibrerande, surrande läte. Nästan gnäggande. Och nu kommer rördrommen igen. Ja, nu är det ett tag sedan vi hörde enkelbeckasinen och det var ganska långt bort, så jag undrar om vi ska ta och gå bort mot andra änden av sjön helt enkelt.
Ska vi gå ditåt då?
Det tycker jag.
Det finns fåglar med så märkliga läten att man blir stående som ett utropstecken första gången man hör dem. Rördrommen, nattskärran och vassångaren till exempel. Och till denna skara måste också enkelbeckasinen räknas. Hur ska man ens kunna beskriva det egendomliga ljud som uppstår av vibrationerna i stjärtfjädrarna när fågeln kastar sig ut ur himlen för att fria? Någonting mitt emellan häst och mygga, kanske. Eller ett litet lamm som bräker. Men enkelbeckasinens speläte går liksom mycket snabbare. Jag brukar för min del tänka på någon som spelar såg. Ljudet kommer och går som i vågor, allt efter hur fågeln rör sig genom lufthavet. Ibland låter det så nära att jag står beredd att ducka. Men hur jag än söker med blicken i skyn lyckas jag inte få syn på den långnäbbade siluetten med den utspända stjärten.
Där kommer den. Där. Jag försöker fånga den här nu i handkikaren mot nordväst där det är som ljusast på himlen. Och det går så snabbt. Och så försvinner den på andra sidan granudden här en bit bort. Men det är inte lätt att fånga den i kikaren. Utan det blir en skymt man får med blotta ögat.
Ja, man hinner inte få upp kikaren.
Nej, det går snabbt. Det går snabbt, men ljudet, det är ljudet man tar den på. Och som är det väldigt märkliga med den här fågeln. Horsjök kallade man den förr. Och det där hors, det skulle tydligen ha med horse, alltså häst att göra. Apropå det gnäggande lätet. Och så just det här att det kommer och går som i vågor hela tiden. Antagligen allt efter hur den vrider stjärten och hur det här ljudet uppstår av luftmotståndet när den spänner ut stjärtpennorna. Den är inte mycket större än en trast, men den har ju en ofantligt lång näbb och påminner i dräkten om en morkulla. Morkullan är ju Sveriges vanligaste vardare med en halv miljon par eller något sånt där. Men även enkelbeckasinen är faktiskt vanligare än man kan tro. Med åtminstone 150 000 par i Sverige. Och den är väldigt förtjust i såna här sankmarker, skogskärr och myrar och mader. En vadarfågel som sagt, och i likhet med andra vadare så har den inget som helst intresse för heminredning. Så att den bygger inte ens något bo utan skrapar upp en liten grop i marken för äggen. Och apropå morkullan då, så kommer ju enkelbeckasinens märkliga namn faktiskt ifrån franskans ord för just morkulla. Bekass. Och så säger man då enkelbeckasin, det indikerar att det skulle finnas någon annan som är dubbel. Och det gör det mycket riktigt. Men dubbelt så stor är den inte, utan bara marginellt större. Men det är alltså dubbelbeckasinen. Och så finns det också en dvärgbeckasin faktiskt. Den kallades, för att komplicera det ytterligare, för halvenkelbeckasin förr i tiden. Men både dvärgbeckasinen och dubbelbeckasinen är mycket mer ovanliga och finns norrut i landet. Och rödrommen pumpar på. Det är faktiskt en i varje ände av den här sjön. Så att vi får se om vi kan avgöra sen vem som avgår med segern. Och i likhet med morkullan så verkar det som om enkelbeckasinen har fått tjäna som maträtt. Förr i tiden. I Fredmans epistel 82 till exempel. Den som kanske är mest känd som Vila vid denna källa. Med Fred Åkerström. Där diktar Bellman om rött vin med pimpinella. Och en nyss skjuten beckasin till frukost. Så det var någonting att drömma om på 1700-talet. Ganska långt ifrån dagens chia pudding och spenatsmoothie till frukost. Men ett glas rödvin och en nyskjuten beckasin, det var något annat.
Mm.
Om vi någon gång verkligen lyckas återställa våra utdikade våtmarker skulle nog ingen bli gladare än enkelbeckasinen. Det är en fågel som hör sumpmarken till. Den är inte större än en trast, men har försetts med en extremt lång näbb som gör att den kan nappa åt sig av allehanda godsaker nere i dyn, såsom maskar, sniglar, larver och annat smaskens. Liknar en morkulla i förminskning, men medan morkullan håller till i skogstrakterna ger ifrån sig sina märkliga läten och flyger sin bestämda rutt om och om igen tätt över trädtopparna, ägnar bäckasinen kvällar och nätter åt halsbrytande störtdykningar över någon våtmark. Meningen med det hela är dock densamma, att imponera på honan och hävda revir.
Och så kommer den här, vad kan det vara, 50 meter framför oss. Störtar ner och så med den här långa, långa näbben. Flyktsilhuetten är ju alldeles omisskännlig. Och störtar ner som om de skulle slå fast näbben i dyn. Brummande, surrande, gnäggande. Och så går det på. I nattfågelorkestern. Allt medan försommarmörkret lägger sig över sjön här framför oss.
Och nästa bevingad vän på tur om en vecka, ja, det är Törnsgatan. Om 3 minuter börjar veckans konflikt med Fernando Arias. Nu är klockan 10.
Och här är Ekot. En kinesisk invasion av Taiwan kan vara nära förestående. Det sa USAs försvarsminister Pete Hegseth i ett tal på försvarskonferensen i Singapore i morse.
It has to be clear to all that Beijing is credibly preparing to potentially use military force to alter the balance of power in the Indo-Pacific.
Det måste vara uppenbart för alla att Peking förbereder sig för att möjligen använda våld för att ändra maktbalansen i den indopacifiska regionen. Så sa USAs försvarsminister Pete Hegseth inför en publik med asiatiska och europeiska ledare på Shangri-La-dialogen i Singapore, Asiens största försvarskonferens. Hegseth pekade på Kinas aggressioner i filippinska vatten och invasionshotet mot Taiwan. Kina rustar och övar dagligen för att ta Taiwan med våld, sa han.
The PLA is building the military needed to do it. Training for it every day and rehearsing for the real deal.
Peking betraktar ju Taiwan som en del av Kina och har sagt att man söker att införliva den självstyrande ön på fredlig väg, men har heller inte uteslutit våld. Men försvarsminister Hegseth menade att hotet om en invasion både är på riktigt och till och med kan vara nära förestående. Axel Kronholm, Singapore.
Det kommer kritik mot förslaget från regeringens utredare som vill stryka formuleringar om sexualitet, samtycke och relationer ur läroplanen. Experter och forskare tycker att sexualundervisningen nedprioriteras, men jämställdhetsminister Nina Larsson menar att det är ett missförstånd och säger till Ekot att hon tror att sexualkunskapen kommer att förbättras. I Nigeria uppger armén att den dödat minst 60 jihadister i landets nordöstra del. Enligt armén attackerade de under gårdagen baser för de rivaliserande jihadistgrupperna Boko Haram och IS Västafrika, både på marken och från luften, skriver AFP. Bland de döda ska finnas en av Boko Harams viktigaste ledare. I Lysekil misshandlades en restaurangägare av 6 personer igår kväll. De ska också ha krossat fönster, rapporterar P4 Väst. Bakgrunden är enligt polisen att ägaren körde ut personerna från restaurangen. När polisen larmades till restaurangen så hade de misstänkta personerna, som ska varit i 20-årsåldern, lämnat platsen. Så vädret idag får Götaland och Svealand växlande molnighet varvat med en hel del sol. I södra Norrland halvklart till mulet och i norra delarna någon regnskur. I norra Norrland blir det regn följt av uppehåll och uppklarning. 15-20 grader i söder och 5-15 grader i norr. Ekots nyheter klockan 10 fick du av Carina Segura Morberg.
P1 Sveriges Radio.
EU lägger nya sanktioner för att pressa Ryssland. Men samtidigt fortsätter Europa att köpa rysk energi och göda Putins krigskassa.
Det ser illa ut och experter som jag har pratat med, de ser ju det som ett stort mått av hyckleri.
Varför är det så svårt för EU att kapa energibandet?
Och den nya frågan som också seglat upp, det är att gå från ett beroende till ett annat.
Lyssna på Europapodden när du vill i appen Sveriges Radio Play.
Och här i P1 kan vi höra Europapodden ikväll 9:03. Nu är klockan strax 9:04, lördag förmiddag, och tid för veckans konflikt som presenteras av Fernando Arias.
Inge, uppehållspulver.
Det är den 9 maj i år och den ukrainska säkerhetstjänsten, SBU, hävdar att man avslöjat ett spionnätverk på ukrainsk mark. SBU publicerar en film från vad de säger är ett gripande i sydvästra Ukraina. På filmen ser man hur två kamouflageklädda män leder ut en person från en byggnad som de sedan föser in i en SUV. Den misstänkte personen böjer sig framåt. Hans händer är fängslade bakom ryggen och ansiktet är dolt av en huva. Enligt den ukrainska säkerhetstjänsten ska mannen ha samlat information om Ukrainas försvar, vilken typ av militär utrustning som finns i den här delen av landet, vilka vapen som kan köpas på den svarta marknaden och placeringen av S-300, ett luftvärnssystem.
Both are charged with high treason, accused of gathering intelligence on ground and air defense.
Att misstänkta ryska spioner grips i Ukraina är inte ovanligt. I krig är försvarshemligheter en högt värderad handelsvara. Men den här händelsen sticker ut. Den misstänkta mannen som man ser på filmen, han är inte ryss. Han är en ungersk spion, enligt SBU. Men varför skulle EU och NATO-landet Ungern vilja spionera på sitt grannland Ukraina? Jag heter Fernando Arias. Det här är Konflikt. Filip Kotsambokidis,
ja.
Före detta Östeuropa-korrespondent. Det låter som det är kyrkomusik, eller hur?
Ja, precis. Det är från en kyrkogård i staden Uzhgorod i Transkarpatien i Ukraina. Mm. Nära den ungerska gränsen. Det hålls en minnesceremoni för Ukrainas stupade soldater där. Och den här regionen är en viktig nyckel för att förstå varför Ungern och Ukraina just nu är på kollisionskurs med varann. Men vi börjar där på kyrkogården. Det är den 8 maj, segerdagen i Ukraina, och man minns slutet på andra världskriget samtidigt som man hedrar de som stupat i det pågående försvarskriget mot Ryssland. De nygrävda gravarna är väldigt praktfullt dekorerade och från lite avstånd så formar de nästan som en gulblå tårtbakelse med alla gulblå ukrainska flaggor som står tätt ihop. Och efteråt, när alla har gått hem så står en ensam kvinna kvar vid en av gravarna. Hon har en brun cigarill i handen och ögonen är så där hopklibbade av svart mascara.
Min man är väldigt
Han älskade mig väldigt mycket och beskyddade mig, säger mamman Kristina. Min sons liv kan beskrivas med tre ord. Förskola, skola och krig. Han hann inte se någonting annat, säger hon.
Але життя мого сина можна описати трьома словами: садочок, школа і війна. Більше нічого не побачив ще.
22 år blev han Roman med kodnamnet Citrus eftersom han älskade citroner. Han kunde käka ett helt kilo, säger hon. Roman berättade inte när han skulle iväg på farliga uppdrag, som när han var i Zaporizhia, där han dödades av en rysk drönare.
Дуже шкодую. Я дуже ним пишаюся дійсно, бо я знаю, що дитина моя дуже багато там зробила, і це була мрія всього його життя.
Jag är förkrossad, men jag är också stolt över honom, säger hon. Roman hade en ärftlig sjukdom, så han hade kunnat undantas från militärtjänst, men det ville han inte. Hans dröm hela livet var att bli soldat, säger Kristina, samtidigt som hon hälsar igenkännande på en kvinna som pysslar om graven bredvid. Jag frågar henne vad hon tycker om att grannlandet Ungern motsatt sig hjälp till Ukraina under kriget. Det gör ont, säger hon. Alla de här unga